Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej och välkomna till Läkarna podcast. Jag heter Ida Björnstjärna. I dagens podd träffar jag Sveriges kanske mäktigaste vårdmakthavare, socialminister Lena Hallengren. Vi sågs i december på Acast Studio i Stockholm och det blev ett samtal kring utmaningarna i vården och hur Lena ser på lösningarna. Sitter du också på en vårdmaktposition? Vill du lyfta fram en annan bild än den Lena har? Maila dina synpunkter eller ditt önskemål om att medverka till kontakt@läkarnapodcast.se. Du kan också följa oss på Läkarna Podcast både på Instagram och Facebook och där kan du givetvis kontakta oss. Så varsågoda, här kommer socialminister Lena Hallengren. Välkommen Lena till podden.
Tack så jättemycket.
Vi sågs i Örebro i mars på Socialdemokraternas partikongress. Mm. Och då frågade jag om du ville vara med i podden framöver och du nappade på det. Så det var väldigt roligt.
Men det är ju en möjlighet. Det är förstås roligt att träffas, men det är ju också så att på samma sätt som medier finns i många olika former så är ju poddar verkligen. Men det är ett fantastiskt sätt att nå människor med ganska, man har ju möjlighet att smalna av liksom frågorna och verkligen nå dem som har i grunden ett intresse. I det här fallet hälso- och sjukvårdsfrågor, precis som jag.
Mm. Ja men absolut, och det är ju ett koncept där man får prata lite längre än vanliga radiointervjuer som brukar vara ganska korta. Så det tycker jag är väldigt trevligt. Men Lena, först och främst så är jag lite nyfiken på vem du är. Kan du inte bara berätta lite kort om dig? En liten hisspitch på Lena Hallengren.
Mm. Säkert den svåraste frågan så här långt. Hur ska man sammanfatta sig själv? Nej, men jag bor i Kalmar där jag född och uppvuxen. Bor tillsammans med min man och våra två barn och vår hund. Och utbildad lärare i grunden. Gick med i SSU. För himla många år sedan tyckte politik var jättespännande, upprördes över orättvisor och ojämlikhet på många olika sätt, inte minst i skolan, som jag då tillbringade min vakna tid i den åldern. Och sen blev det mer och mer politik och så tänkte jag alltid att ja, men jag tar den där chansen i politiken nu, för läraryrket finns ju alltid kvar. Och så har det fortsatt lite så med kommunpolitik och nationell politik, varit aktiv i ungdomsförbundet, men sen så satt jag i Göran Perssons regering 2002-2006. Otroligt otippat för alla tror jag, inte minst för mig. Mm. Då fick jag chans att jobba med förskola och vuxenutbildning och en hel del andra frågor. Sen har jag suttit i riksdagen sedan dess och under lika många år faktiskt också pendlat mellan Kalmar och Stockholm. Så att, jag har kvar väldigt mycket Kalmar i hjärtat eftersom det är där jag bor och lever. Men sen pendlar man liksom på något sätt mellan också de olika liven som det är. Mm. Att ha familjen hemma i Kalmar, lite lugnare tempo mot vad det är i Stockholm där det blir väldigt mycket jobb.
Mm. Mm. Och hur kommer det sig att du blev socialminister?
Mm. Ja, det är väl en kombination av mycket erfarenhet, stort intresse att också vara en person i det socialdemokratiska partiet som Både har haft många uppdrag genom åren. Ibland handlar det om att man blir en del, passar in i ett samlat gäng, ett stort lag som ju regeringen är, och inte minst de socialdemokratiska företrädarna som Stefan Löfven då ska utse, som på något sätt kompletterar varandra. Mm. Så erfarenheten både av frågorna sedan tidigare, eftersom jag hade varit vice ordförande i socialutskottet i ett antal år, men också erfarenheten för riksdagen att också bo i landet.
Mm.
Det gör ju alla, men att inte bo i Stockholm utan bo i en annan del av landet tycker jag är väldigt värdefullt. Att många av ledamöterna i regeringen idag gör att vi på ett bättre sätt kan spegla landet. Och jag är en pusselbit i detta.
Mm. Men att vara socialminister känns ju som ett väldigt svårt jobb.
Mm.
Det känns otroligt komplext och så mycket ansvar som vilar på ditt bord. Och det är ju liksom ansvar för också för människors liv blir ju indirekt. Eller väldigt konkret egentligen. Hur känns det att ha så mycket ansvar?
Du har också ett viktigt jobb att vara läkare och också ansvar för människors liv. Så är det ju. Nej, men det är ju i grund och botten är det en fantastisk möjlighet om man är intresserad av politik. Alltså att jag var inte så himla intresserad av idrott och ingen idrottstjej, men jag kan ju göra en parallell och konstatera att om man håller på med en idrott så är det klart att det är roligt att få vara med och spela i, men både liksom i sammanhang där, liksom där det blir allt viktigare och där man tycker att det spelar stor roll, att till och med få möjligheten att faktiskt under en del av sitt liv få lägga hela sin tid och sin ja, men egentligen hela livet på något sätt gå ihop och få lägga det på politik. Det är ju fantastiskt. Om man inte i grunden tyckte att det var spännande och utmanande och sådär, så skulle jag inte göra det. Sen klart att det också är väldigt mycket jobb, att det är ett väldigt stort ansvar. Det kommer man inte ifrån. Men i grund och botten så tror jag ju på politikens möjligheter. Jag tror ju att politik kan förändra. Jag tror ju inte på att var och en bara ska förändra sin egen situation.
Mm.
Om du bara liksom fattar rätt beslut, om du bara väljer rätt vård och rätt skola och rätt bank och rätt telefonbolag och vad det nu kan handla om, så kan du liksom välja ditt bättre liv. Jag vill ju att samhället ska byggas på ett sätt som gör att människor får lika förutsättningar. Att det inte spelar någon roll hur rika ens föräldrar är eller om jag har råd med en privat sjukvårdsförsäkring. Utan jag vill att samhället ska vara byggt för alla utifrån behov.
Mm. Jag har skickat ut frågor på Facebook i olika grupper som jag är med läkare. Dels en grupp som samlar primärvårdsläkare från landet och sen en grupp som har unga läkare som sina följare. Och berättat att jag ska träffa dig och bett folk skicka in sina frågor.
Mm.
Och någonting som många läkare har lyft upp, det är det här att man saknar läkare i beslutsprocessen fram till olika viktiga politiska beslut. Mm. En person skrev så här att på före 80-90-talet så var läkarna mer styrande. De hade en mera integrerad chefsroll och ledde arbetet och riktlinjer som drogs upp. Men nu är läkarna kliniskt skilda från det övergripande arbetet. Och detta är fördelat till administratörer och HR-chefer. Och att de här HR-cheferna har vuxit väldigt mycket i antal. Att det är så väldigt många skikt från golvet till beslutsfattande personer. Och att läkarna saknas i de här olika leden. Och personen skriver att när saker går snett så beror det i princip alltid på att man inte konfererat och lyssnat på läkare. Titta på NK, alltså Karolinska sjukhuset, eller NKS. Om en grupp läkare varit med som arbetsgrupp från planeringsstadiet så hade det inte saknats arbetsrum till läkare till exempel. Tycker du att det är så att läkare inte finns med i beslutsprocesserna inom politiken, eller delar du den bilden, eller har du en annan bild?
Ja, men både och, om jag får säga det. För det är klart att Nya Karolinska är ju ett kapitel för sig som skulle kunna vara till program här och som andra skulle få stå till svars också, tycker jag. För det är ju mycket av det vi har sett, tycker jag, är oförsvarbart när det gäller både miljardrullningen, hur man liksom inte har koll på pengar, hur man inte har involverat profession i processen, utan hur man faktiskt har låtit i princip konsulter konstruera ett sjukhus utan att lägga ut orden för mycket om det. Så det är verkligen men det visar ju verkligen, kan man ju å andra sidan säga, hur det kan gå när man inte låter personalen vara med. Jag tror att det beror lite grann på vart man befinner sig i organisationen, hur man ser på detta.
Mm.
I varje region så kan man naturligtvis göra olika. Det förvånar mig väldigt mycket om man känner att man som beslutsfattare eller som HR-chef eller administratör av något slag känner att man vågar utelämna vårdens professioner när man fattar viktiga beslut. Det förvånar mig väldigt mycket. Men på nationell nivå när Socialstyrelsen arbetar med kunskapsstöd och till exempel eller vårdprogram och annat så är det ju definitivt så att personalen är med, att de specialister som finns, ofta är det ju dessutom, vi är ett ganska litet land, även om vi är stort till ytan så är det inte så mycket befolkning, och när man dessutom kommer ner till liksom specialister inom vissa områden så är det så att det är de som samlas som gör både kunskapsstöd och tittar över riktlinjer. När man tar fram de standardiserade vårdförloppen så görs ju inte det utifrån någon som bara sitter och tittar på detta administrativt, utan där behöver man ju många olika kompetenser. Det är ju inte bara en kompetens som krävs, utan det är ju många olika som behöver kopplas in för att se till att man får så relevanta underlag som möjligt. Ingen med att ta fram ett standardiserat vårdförlopp om man inte har koll på de olika liksom ledtiderna då som finns. Så min bild är väl att det går säkert alltid bli mycket bättre. Regeringen arbetar, jag har ju många olika såna här råd till mitt förfogande. Jag försöker träffa forskare, träffa patientföreträdare, naturligtvis era fackliga företrädare i olika sammanhang för att resonera. Men jag tror att det går alltid att göra bättre, och det är ju en del av på något sätt. Det som jag tycker att vi ändå är bra på i Sverige är att vi faktiskt är ganska bra på att samarbeta och samverka. Att många människor som är inom samma fält träffas i många olika sammanhang och bidrar och lär av varandra.
Mm. Så du delar egentligen inte riktigt den bilden? Att läkarna inte är delaktiga i processen?
Inte så generellt gör jag inte det, men det är ju helt uppenbart så att om den här personen skriver detta så är det ju någonting som den personen upplevt. Om det så bara är, om det är så att det fungerar så inom, på vissa vårdcentraler, i vissa regioner, på vissa sjukhus, i vissa delar av landet, inom vissa fält, vissa områden, så måste man ju försöka liksom att vända en sån utveckling, för jag tror att det är oklokt. Och det gäller vården precis som många andra sammanhang, att inte involvera dem som gör det dagliga arbetet. Det tror jag inte är någon bra idé, utan ska man göra, jag tänker så här, vården blir ju inte heller bättre så här i stora hopp, utan det sker ju hela tiden, varje dag en viss förbättring, och att liksom på något sätt signalera att den som är i verksamheten verkligen ska känna att man tar de initiativ som behövs varje gång som de dyker upp på något sätt. Det tänker jag är en viktig filosofi.
Hur gör du som politiker för att sätta dig in i hur arbetet sker på, liksom, nere på golvet och för att se komplexiteten i hela vårdkedjan? Liksom? Hur gör du som inte i grunden har en vårdutbildning utan kommer från läraryrket och liksom politikens håll?
Ja, framförallt så är jag ju politiker i den meningen. Inte heller vill jag säga, inte, även om jag hade fått ansvar för skolfrågor så hade jag ju aldrig kunnat förlita mig på mina egna kunskaper, utan det är ju väldigt många som sitter på olika delar utav det som man behöver kunna. Men det beror väldigt mycket på vilka frågor som du tänker på. För det är klart att jag både gör massa besök i landet och besöker förlossningsavdelningar och akutmottagningar och åker med mobila team och hänger med hemtjänsten och hemsjukvården och tittar på digitala lösningar i Borgholm, till att jag besöker njurdialysavdelningen i Skellefteå. Jag gör väldigt många sådana besök, men det är ju hela tiden för att på något sätt kunna få en lite grann, kunna jämföra hur ser det ut över landet, hur är stämningen, vad vill man skicka med, för det ser lite olika ut. Skulle jag besöka 5 förlossningsavdelningar på olika ställen i landet så säger inte de precis samma sak. Utan och någonstans är det viktigt att jag bär med mig att det är komplext och det är svårt. Man kan göra det lätt för sig, sen har man en bild och så låter man liksom den gälla. Men det är väldigt, väldigt komplicerat. Sen är det är ju viktigt att jag har väldigt mycket och väldigt djup kunskap i de fall där det är regeringen som också ska fatta ett beslut. Låt säga att vi ska lägga fram en proposition om primärvård. Då är det klart att jag vill veta väldigt mycket om just de frågorna när vi ska införa fastläkare till exempel. Så det är klart att då blir det ju viktigt att både lite besök, men att också ha kunskap, att en utredare har tittat på frågan, att ta del av remissvaren, att träffa någon som har synpunkter. Kanske, som jag gjorde förra veckan, träffa min kollega i Norge för att höra om deras erfarenheter, vad kan vi lära av det. Så då behöver man ju veta mer förstås. Men det är lite olika vilken detaljnivå som jag behöver vara på, vad som är rimligt, och ibland är det inte så bra att vara på för mycket av en detaljnivå och styras av det heller.
Är vi läkare dåliga på att engagera oss politiskt? Om man vänder frågan åt det hållet.
Jo, men jag tycker ju alla ska engagera sig politiskt. Mm. Så att det där kan också hela tiden bli bättre. Men det är väl svårt att säga. Men jag tycker att vårdpersonal överhuvudtaget också ska engagera sig politiskt. Man får ju de politiker man förtjänar. Och vi lever liksom i det samhälle som vi gemensamt skapar på något sätt. Mm. Det är svårt för mig att svara för massa människor som inte uttrycker en uppfattning. Men ju fler som tycker och tänker någonting, ju bättre beslut blir det förhoppningsvis. Det tror jag i alla fall.
Jag har inga siffror på hur många läkare som är engagerade politiskt. Nej. Men känslan är ju att det inte är så jättemånga i alla fall. Om man tittar på rikspolitiken till exempel. Det är ju inte supermånga läkare som sitter i riksdagen till exempel. Det är väl 3-4 stycken kanske.
Det finns ju dock 349 i riksdagen, så man kan ju diskutera hur många som ska komma från vilket skrå. Men absolut, ja, det är sant. Ja. Men absolut är det väl så. Det som jag tror är viktigt också, det är väl att med väldigt stor respekt för min centerpartistiska samarbetskollega Anders W. Jonsson som är läkare, så kan man väl ändå säga att poängen är ju inte att man själv har en professionell utbildning och erfarenhet av frågorna precis som man håller på med. Men det är ju otroligt vitt och brett. Det är klart att man kan ha en annan förtrogenhet. Men helt plötsligt så bör man ju diskutera samarbetet med kommunernas hemsjukvård. Eller så bör man diskutera vaccinationer, aborter. Man börjar diskutera privata sjukvårdsförsäkringar kontra förstatligen eller vad det nu kan vara. Så att man kan ha ett litet försprång å ena sidan, och å andra sidan så är ju politik inte heller bara den sakfråga man är intresserad av, utan det handlar ju också om att liksom vara allmän politiska, se hur frågorna hänger samman. Allt ifrån utbildningspolitik och inrikespolitik, utrikespolitik. Jag satt idag på en lunch med executive director och typ vd, men ordförande eller verkställande ordförande för FN:s familjeplaneringsorgan UNFPA, vilket var väldigt intressant att få lyssna till. Ja, men hennes upplevelse och bilder av hur det ser ut i världen. Mm. Vad gör de för att förbättra för kvinnor och kvinnors hälsa, för möjligheten till familjeplanering? Sånt där är ju också otroligt intressant liksom att ta till sig av och lyssna till. Och, ja, men det är ju inte så att vi bara kan allting, utan man lär ut av andra. Så att, ja, men det finns många olika sammanhang som man behöver liksom vara alert i.
Du nämnde ju primärvårdsreformen som ju var en viktig del i januariavtalet. Vad är det som behöver reformeras, anser du?
Jag vill gärna börja förra mandatperioden och säga att då tillsatte vi utredningar i förra regeringen. Det var min företrädare, jag blir osäker på om det var Gabriel eller Annika Strandhäll, jag tror det var Gabriel som han och tillsatte själva utredningen. Därför att vi ser behovet av att få en mer nära vård. Människors förväntningar på en tillgänglig vård som finns när man behöver. Men också hela samhällets behov av att möta människor tidigt. Det finns många skäl till att arbeta bredare och lite mer förebyggande. Men också se till att människor inte, och det har vi ju sagt i så många år, man ska inte åka till akuten om man inte behöver. Utan den som åker till akuten är den som behöver akut hjälp. Men om vi ska fortsätta säga det, då måste vi se till att den som inte behöver akut hjälp och som låter bli att åka dit känner att det fungerar då när man vänder sig till primärvården. Att man då istället också får en snabb kontakt och att man får ett snabbt och ett gott bemötande, så att man inte känner att jag låter väl bli akuten då, som ni har sagt till mig. Jag låter all den kompetens och all den tiden på något sätt gå till de som bäst behöver det. Men då måste man veta att man får vård i andra änden. Och det är ju inte så att det inte funkar, men det kan funka mycket bättre. Mm. Och det tror jag att många delar den uppfattningen med mig.
Så att öka tillgängligheten i primärvården var en del som, om jag tolkar det rätt,
ja, som man behövde förbättra. Del, ja, att kunna arbeta mer förebyggande, ingripa tidigare. För det är klart att de människor också väntar till man behöver sjukhusvård, så har ju ett sjukdomsförlopp gått längre eller man har hamnat i en situation där man behöver mer akutvård. Så det är ju en viktig del. Och det är klart att, jag vet inte hur mycket vi ska prata om primärvårdsreformen, men en viktig del i detta handlar ju om att om primärvården verkligen ska kunna möta människors förväntningar på ganska snabbt bemötande, på en kontinuitet, ja, men då måste man ha en rimlig arbetssituation som läkare och som annan personal som arbetar i primärvården, alltid från sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och så vidare. Och då behöver man hitta ett sätt att organisera detta på som gör att man liksom delar på ansvaret på ett annat sätt. Och det är där fastläkarreformen kommer in.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och hur, den här, för det första, när kommer propositionen vara klar?
Jag menar, så här är det ju, Anna Nergård. Nu pratar vi om en podd där folk har väldigt mycket förförståelse. Annars skulle jag förklarat mycket mer. Men Anna Nergård har ju jobbat under snart 2 års tid. Lite drygt. Och hon har ju lämnat 3 delbetänkanden och kommer snart med sitt slutbetänkande. Och sen ska hon ytterligare jobba med en ny vårdform för lättare psykisk ohälsa. Det betyder ju att hennes arbete har liksom delats upp i olika, ja, i olika sjok. Och har också remitterats i olika omgångar. Så att vi försöker ju ta oss an detta. Och det är ju kanske inte helt sannolikt att man kommer med allting i ett sammanhang. Och dessutom Göran Stiernstedts utredning förstås, som också handlar om fast läkare och nätdoktorer och så. Det är klart att det går ju inte att ta, om vi ska vänta och ta allting i ett enda sammanhang, så tar det väldigt lång tid. Så vi behöver liksom dela upp det på ett lämpligt sätt och hoppas ju komma i närtid med de första delarna. Men jag tror att det är viktigt att man inte ser det här som en enda jätteproposition som någon gång kommer och ska se till att allting är på plats, utan jag tror man ska se det som en reformering av primärvården som innehåller många olika delar.
Okej. Okay. Så primärvårdsreformen är liksom, det är inte en proposition som kommer vid ett tillfälle, utan den innehåller alla de här delarna som
du pratar om. Ja, det skulle jag säga, och det är en reformering, och det arbetet har ju redan påbörjats i och med att Anna Nergård tillsattes som utredare med ett uppdrag att inte bara arbeta fram ett förslag och lämna till regeringen, utan att också arbeta nära alla de sektorer, alla de, både regioner, patientföreträdare, professionsföreträdare. Genom att arbeta på det sättet så sattes verkligen ett förankringsarbete igång. Det tycker jag är fantastiskt, det är ett gott betyg, tycker jag, både till min företrädare som satt igång en utredning med den typen av mandat, men förstås också till Anna Nergård som utredare, som har gjort ett fantastiskt arbete och som fortsätter göra det. Så att liksom börjat förankrat lite innan vi har fattat de politiska besluten, det är väldigt bra, tycker jag.
Av det som hittills har arbetats fram då, vad skulle du säga är de viktigaste reformerna som du skulle vilja få igenom?
Menar du på primärvårdsområdet
nu?
Ja,
precis. Du pratade om fastläkarsystem.
Ja, men ja, det är ju väldigt konkret, och det är väl det som är... Det finns ju delar i detta. Det är inte oviktigt att man på något sätt har en samsyn i landet bland regionerna hur man ska arbeta. Att man är överens om att det behövs en primärvårdsreform, att det behövs en mer nära vård, att man ska öka tillgängligheten, att man vill ha någon form av fastläkarsystem, att man behöver listning och så vidare. Det är en jätteviktig liksom insikt på något sätt som gör att när vi väl fattar besluten så finns det liksom en förberedelse. Och fastläkare låter ju väldigt, och det är ju väldigt konkret, att man faktiskt ska känna att man har en och samma primärvårdsläkare som man går till. Och det gäller ju, nu är vi ju inte klara med alla detaljer än, men det är klart att det är allra, känns ju väldigt viktigt för mig att de som har de största behoven är de som går först, eftersom vi vet ju, om vi skulle lägga ihop alla allmänläkare och dela det på befolkningen, så räcker ju inte det riktigt.
Nej.
Sen är det ju så att ganska många har inte så stora behov och är kanske inte lika angelägna i dagsläget om att få en fast läkare, utan man kan nöja sig med att gå till samma vårdcentral, och framförallt så är man nöjd så länge man får ett snabbt och ett gott bemötande när man väl behöver. Men det finns ju grupper som verkligen har behov av en fast läkare, och det är också viktigt för läkaren att känna att man har en rimlig arbetsbelastning, en så kallad lista där man vet att det här är alla de som jag ska försöka möta och hantera. Både på daglig basis kanske ibland, och ibland på mycket längre sikt.
Vad skulle du säga, nu har vi pratat om det, men är det något mer du vill säga om din syn på de största utmaningarna vi har i svensk primärvård?
Ja, det så tänker jag ju osökt faktiskt på den diskussion som lite grann börjar komma nu, som handlar om privata sjukvårdsförsäkringar till exempel. Det är inte bara för att det liksom ger rubriker, utan jag tycker på riktigt att det är både bekymmersamt, rätt oroande och faktiskt rätt upprörande att vi ens diskuterar att vi skulle ha system i det här landet som innebär att man inte har vård efter behov. Jag tycker att det är liksom helt fel väg att gå. De som finns som har utbildat sig för att arbeta i svensk sjukvård tycker jag ska arbeta för att möjliggöra att vi har en högre tillgänglighet, en bättre kvalitet, ett gott bemötande för alla. Och vi börjar med de som har de största behoven. Så är svensk hälso- och sjukvårdslag utformad och så tycker jag att det ska vara. Och alla diskussioner om att den som kan betala för sig själv kan väl få göra det, det är upp till den. Mm. Dels så försvinner det förstås resurser från det gemensamma som istället arbetar i ett parallellsystem där någon betalar en himla massa pengar. Men det är också så att på sikt så kan man ju fundera på om den där som betalar väldigt mycket pengar är så sugen på att också betala så där väldigt mycket skatt. För då får man betala två gånger för den sjukvård som man tycker att man får. Så att det utarmar ju i grunden själva idén och tanken på att vi har ett gemensamt finansierat hälso- och sjukvårdssystem. Som i sig är grunden för hela välfärden skulle jag säga. Så att jag tycker att det är väldigt oroande. Mm. Och jag blir ju glad när jag hör att människor upprörs över detta. För jag tror att vi gemensamt måste faktiskt reagera mot både privata sjukvårdsförsäkringar men också mot den typen av... Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är magstarkt på något sätt att tycka att man liksom hjälper till i vårt välfärdssamhälle genom att etablera vårdcentraler som man betalar 2 500 för ett gynbesök. Jag är lite lätt besviken faktiskt på människor som själva har växt upp i ett välfärdssamhälle och tagit nytta av alla dess fördelar.
Är det någonting man har sett en stor ökning av, liksom privata sjukvårdsförsäkringar? Eller hur ser utvecklingen ut?
Ja, liksom? Så är det. Ja. Jag kommer inte exakt ihåg på många år, men om det kan vara på 15 år så har det ökat från 100 000 till 650 000 personer. Så betyder ju inte det att det är 650 000 svenska medborgare som har liksom gått till ett försäkringsbolag och bett om en försäkring för att svensk sjukvård är så dålig. Men det betyder att det är så många som ändå omfattas av en försäkring, oftast genom sin arbetsgivare. Mm. Som tycker att det vore väldigt bra om vi hade möjlighet att ha en liten... Vi tecknar en privat sjukvårdsförsäkring och sen så tänker vi att om man blir dålig så är man säker på att få snabb vård. Jag tycker att det egentligen är galet varför man tecknar försäkringar för att få vård som man ändå ska ha rätt till. Men det stärker mig övertygelsen om att vi måste ju då se till att vi har en ännu bättre tillgänglighet. Så att man känner att det är helt meningslöst att teckna den där privata sjukvårdsförsäkringen. Man ska inte betala två gånger för samma sak. Mm. Men det kan ju bana väg för ett nytt system och det är det som oroar mig.
Jag tänkte komma tillbaka lite till primärvården. Det är ju verkligen navet i svensk sjukvård och hela fundamentet för en fungerande sjukvård. Nu är jag lite partisk eftersom att jag själv är allmänläkare eller ST-läkare inom allmänmedicin. Men samtidigt som det är en helt fantastisk specialitet där man har, om man får arbeta under rätt förutsättningar så har man ju möjligheten att få följa människor över tid och ha den här kontinuiteten som vi pratade om. Och få möta människor från spädbarnsåldern till dödsbädden. Så det är ju en helt otrolig specialitet, men samtidigt är det ju den specialitet där vi ser bland de högsta sjukskrivningstalen bland läkare. Och enligt en färsk undersökning från Läkarförbundet så funderar varannan distriktsläkare på att lämna branschen. Så jag tänkte, hur tänker ni politiker rusta oss för att klara av det här stora, allt större ansvaret som läggs på primärvården samtidigt som vi har det redan så himla tufft?
Det är ju egentligen huvudskälet till att vi verkligen, inte bara hoppas, vi tänker nu att det ska bli en fastläkarreform. Exakt detaljerna och hur ska listningen se ut av vem och hur mäter man vårdtyngd, där är vi inte riktigt framme än. Men vi kommer att komma fram i de frågorna för att försäkra oss om att vi verkligen får en fastläkarreform. Och då har ju det egentligen två syften. Det ena är förstås det som jag sa innan, att den som har, framförallt den som har stora behov och som känner att man besöker vården lite titt som tätt. Man kanske har en kronisk sjukdom, man vill känna att den man vänder sig till i primärvården är någon som känner en och man behöver inte ta historien igen och så. Men det andra är ju förstås läkarnas arbetssituation, som innebär att om man vet, precis som du beskriver det, att om man vet ungefär det här är den gruppen som jag har att hantera på kort och lång sikt. Men hur tar jag mig an det? Det kan variera förstås från en dag till en annan hur arbetsbelastningen ser ut. Men över tid så tror jag att det är liksom rätt sätt att arbeta. Förstås tillsammans med många andra professioner på vård- och hälsocentraler. Att man gör ju inte allting själv. Men att känna det ansvaret som också blir rimligt och hanterbart. Det tror jag är rätt sätt att arbeta. Så det finns två syften verkligen med vår fastläkarreform.
Mm. Kan man säga någonting om när det här kommer vara klart? Själva liksom förslaget kring fastläkare som man sen får rösta igenom. Är Nej. Det liksom nästa år? Eller?
Nu har ju vi sagt under den här mandatperioden.
Ja. Ja. Okay.
Mm. Och det är inte så att det kommer liksom våren 2022, men innan vi liksom har satt det här på någon propplista och liksom blivit överens så vill jag inte sitta och lova det, men det är ju inte jättelångt bort, utan vi har tänkt att hantera det i närtid.
Mm. En annan punkt som har kommit upp bland mina kollegor när jag har skickat ut frågan på Facebook, det är det här med väldigt sega och användarovänliga IT-system som vi hanterar dagligen, som stjäl otroligt mycket tid. Och där tänkte jag kolla, har politiken överhuvudtaget möjligheten att påverka just de här sakerna, eller är det någonting som liksom ligger mera på, ja, jag vet inte, på verksamhetsnivå, eller är det någon fråga som ni hanterar?
Vilka mycket får man säga att det är verksamhetsnivå, hur man upphandlar olika system och sådär, men sen är det klart att vi har ett ansvar, och inte minst vår e-hälsomyndighet, att titta på hur man jobbar med informations... Hur ser journaler ut? Och hur ska man liksom knappa in en sak en gång och inte väldigt många gånger? Men det där är ju ett arbete som har pågått under lång tid. Och skulle du fråga när det där löser, så har jag definitivt inget svar på det. Men det är klart att det är som i många sammanhang så vill man ju inte att människor, professioner som verkligen är utbildade för att möta vissa... I det här fallet så är det att ge människor vård. Vi pratar om skolan, brukar också tala väldigt mycket om att man har en administrativ börda. Det finns på många områden socialtjänsten som säger att man har alldeles för lite tid att egentligen möta klienter, barn och familjer. Så ska vi inte ha det. Men anledningen till att det har blivit så har ju också att göra med att vi har väldigt höga ambition. Vi vill veta väldigt mycket. Vi vill mäta, vi vill ha statistik, vi ska kunna forska. Men vi vill också veta för att man ska ha betalningssystem som gör att det blir rättvis mellan olika vårdcentraler till exempel, mellan olika kommuner och så. Så att tyvärr är det många gånger goda syften som har lett till att man sen sitter där med, och bara för att man kan mäta så väldigt mycket tänker jag ibland att man nästan har velat passa på. Kan vi inte titta på det där också? Det där vore intressant att veta, säger man ena dagen, och så nästa säger man, hur kan det vara så mycket administration? Så att, det gäller ju verkligen att alla vi politiker på alla nivåer verkligen funderar över, behöver vi veta detta? Om vi ger det uppdraget till verksamheten, kan vi ta bort någonting annat, eller kan man framförallt till och med säga att vi gör en del saker, men det är under förutsättning att inte öka administrativa bördan?
Jag tror jag får börja runda av med mina Lena-frågor. Jag har ju ett litet kapitel som heter Personen Lena.
Ja.
Jag är väldigt intresserad av, du har ju precis som du själv sa i början, ett väldigt ansvarstungt arbete som vi också läkare också har. Och jag själv funderar ibland över just det här när man får kritik. Både från kollegor eller från patienter, att det är någonting som jag har fått jobba med ganska mycket, hur man ska hantera det. Och då tycker jag det är väldigt spännande att höra hur du hanterar kritik. För i din roll så får du otroligt mycket både bra och liksom dåliga omdömen såklart. Så hur gör du, Lena, för att hantera kritik utan att bli helt nedbruten av det?
Det beror väldigt mycket på vilken kritik det är. För det är ju precis som du säger, alltså, det har ju förändrats över tid också vill jag säga. Men det är ju väldigt enkelt idag att liksom rikta kritik mot politiker. Att inte... kanske beskriva så himla väl vad man egentligen vill, utan det är ganska osorterat och ganska grovt och sådär. Så att det gäller ju verkligen att själv bestämma sig för när det är relevant kritik, för det tycker jag är viktigt som politiker, att jag lyssnar på att människor har synpunkter och tycker att jag borde göra saker på ett annat sätt, eller som har synpunkter på de politiska förslag som läggs. Att man liksom sorterar ut vad som faktiskt handlar om med viktiga frågor där jag i min egenskap av socialminister faktiskt kan göra någonting eller faktiskt är skyldiga de här människorna eller den här individen ett svar, det är ju en sak. Sen kan det vara saker som folk har synpunkter på hur jag är och vad jag gör. Och ibland kan också det vara relevant. Jag menar, jag ska vara en företrädare som inger förtroende, som människor känner tillit till, att vara ansvarig för stora delar av svensk välfärd. Det är för mig som socialdemokrat inte minst otroligt viktigt. Jag vill känna att jag är en god företrädare både för mitt parti och för frågorna och för alla de som ska känna att, ja, men att jag också ser dem och deras behov. För mig är det väldigt viktigt. Men så gäller det att sortera ut allt det där som jag vet att oavsett vem som hade haft det här uppdraget så hade den kritiken kommit. Anonyma personer som skriver ibland. Man kanske inte är anonym, men det man skriver är liksom, det är egentligen inte riktat till mig som person utan i min roll.
Mm.
Men det får man jobba på. Det har jag gjort i många år.
Mm.
Och så är det bara. Tyvärr.
Hur gör du för att balansera livet liksom med både, ja, men till exempel hur många timmar i veckan arbetar du till exempel?
Jag vet faktiskt inte. Ylva Johansson, numera EU-kommissionär, hon var ju arbetsmarknadsminister tidigare i regeringen. Hon är en god vän. Hon berättade någon gång, hon var med i sin arbetskraftsundersökning, och hon skulle berätta hur mycket hon arbetade. Jag vet inte om hon skrev sådär 70 timmar. De ringde upp henne och sa att det måste vara fel. Men det är ju väldigt mycket. Det är ju väldigt mycket. Och det är liksom en kombination av inte bara det där rena mötestiden som man är på, liksom den, vad ska man säga, effektiv mötestid, utan det man ska förbereda, eller man tycker att man bara sitter och bläddrar lite i papper, man liksom, man ser en nyhet och sen ska man ta tag i den, så att det är svårt att säga, men jag jobbar ju väldigt mycket på vardagarna, och jag försöker faktiskt att ta det lite lugnare på helgen. Jag tror att det är jätteviktigt om man ska orka i längden.
Händer det att du vaknar mitt i natten och kommer på någon smart politisk idé och behöver skriva upp det direkt?
Nej, det är faktiskt väldigt sällan. Jag försöker sova gott på nätet. Jag tror det är, så länge jag klarar av det, så... Nej, det händer inte ofta faktiskt. Men det kan bli sena kvällar om man sitter och kommer på saker och antecknar i telefonen.
Mm. Det låter bra. Det låter hälsosamt.
Ja, det finns mycket man behöver jobba med. Men sova är viktigt så länge man kan det.
Det finns ju så otroligt mycket att prata om på det här ämnet, men jag tycker att vi får nöja oss. Nu har vi i alla fall hunnit prata om väldigt mycket av det jag hade tagit med mig till idag.
Mm. Ja, bra.
Har du något mer, Lena, som du vill lägga till när vi trycker på stopp?
Nej, men tack för att du gör den här podden, tänker jag. Jag tror att man behöver använda många olika sätt för att på något sätt, ja, men prata om viktiga frågor. Det är ju väldigt... Alltså, allting är väldigt snuttifierat och väldigt förkortat och väldigt, det är väldigt sällan som jag får tid att prata, men som jag tänker att människor som på riktigt är intresserade av, i det här fallet sjukvård och välfärd, får liksom lyssna på någonting. Är man intresserad av att faktiskt veta hur det på riktigt förhåller sig, så tänker jag att det är ett fint alternativ.
Mm. Om det sitter läkare där ute och lyssnar, eller sjuksköterskor eller andra inom vården som blir sugna på att engagera sig politiskt, hur tar man sig in? Vad är dina tips? Var ska man börja någonstans?
Jag utgår från att man börjar i socialdemokratin då. Eftersom det är det som jag kan allra bäst. Men i den digitaliserade värld vi lever i, så är det bara att gå in på Socialdemokraternas hemsida så att man blir medlem. Man kan också hugga tag i någon som man vet är socialdemokrat. Man kan mejla till mig. Man kan höra av sig till vilken socialdemokratisk förtroendevald som helst. För att det är ju så att om man själv är intresserad av politik och någon kommer fram och är nyfiken, så jag är säker på att jag talar faktiskt för alla i alla partier. Då blir man väldigt glad att fler människor vill vara med och engagera sig, att bära liksom ett ansvar. Nästa år så firar ju Sverige 100-årig demokrati i meningen av rösträtt. Så att det är verkligen rätt tillfälle att ta ett sånt initiativ och se till att påverka Sverige i den riktning som man tycker.
Mm. Nu får jag vara så här public service-aktig och säga att det finns ju andra partier också. Som man kan,
jag sa det, alla partier tror jag delar uppfattningen, så att jag var lite snäll också.
Ja, men det är bra.
Mm.
Tack så jättemycket, Lena, för att du kom.
Tack.
Jättetrevligt att ha dig här.
Mm. Tack så bra.
Och tack alla ni som lyssnade. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.